En bekant, en präst, berättade för mig att för många år sedan så hade hon jobbat i en halvstor förortsförsamling någonstans här utanför Stockholm. Och hennes arbetsuppgifter bestod till en ganska stor del av att ha själavårdssamtal med människor. Och hon hade många konfidenter och många var prövande, för att inte säga ganska så svåra för en tämligen ung kommunister som hon var då. Nåväl, en dag när hon satt i ett personalmöte så blev hon hämtad av receptionisten, som sa att nere i receptionen så stod en av hennes samtalsklienter och verkligen behövde träffa sin präst. Och Louise, som då min bekant heter, hon gick genast dit, för hon visste liksom hur påträngande just den här konfidentens behov ibland var. Och när hon kommer ner så ser hon på avstånd en strålande, entusiastisk, bubblande klient som ropar liksom på avstånd: Louise, Louise, jag har träffat Gud! Och då till sin eviga skam så säger min prästbekant, som för övrigt är en väldigt, väldigt bra präst, men just precis här var väldigt, väldigt ung. Då går hon fram till sin konfident och säger: men oj, Britta, kom, jag följer med dig till sjukhuset. Ja, men så kan det ju faktiskt vara. Även en proffskristen som Louise är djupt skeptisk till människor som påstår sig ha träffat Gud, sett Gud, blivit tilltalade av Gud eller på något vis omfamnade av universums skapare själva. Jag tror inte det är så väldigt konstigt egentligen. Men att som präst vara den som direkt säger att när jag har du träffat Gud, då är det ett sjukdomstillstånd. Då är det inte helt bra. Men ta nu den här scenen då. Att ett välskapt par kommer in här i kyrkan. Nu kanske till och med, eller innan vi börjar. Det är snyggt folk, de här två. Vi ser att mannen är betydligt äldre än vad kvinnan är, och kvinnan har ett tämligen nyfött barn i sin famn. De är enkelt men snyggt klädda, och barnet de bär på skulle kunna pryda blöjpaket på världens alla blöjor. Det är liksom sinnebilden för den lyckliga nyblivna familjen vi ser här. Och de rör sig försiktigt ned längs mittgången, kanske för att de är lite ovana vid det här sammanhanget eller den här miljön, eller kanske för att de bara vill visa sig respektfulla. Och vi tittar ju alla på dem förstås. De flesta av oss gör det utan att visa att vi gör det. Men det finns ju de vars liksom nyfikenhet inte går att dölja. Och jag tror att känslan när man ser ett sånt här par, de här vill vi verkligen ha med i vår församling. Det är bäst man rättar till anledsdragen här, och vi börjar liksom, ja, nästan hålla tummarna i smyg alltså, men ändå. Då i den stunden så skulle kunna bli så bra. Då reser sig en gammal stöt här i kyrkbänken och går bort till dem och liksom börjar svamla någonting om att han ser Gud i barnet. Eller till och med: åh, jag har skådat ljuset. Och så tar han liksom, sliter han åt sig ungen och håller upp den. Nu är ljuset. Ja, Jesus. Vad skulle vi göra? Hur skulle vi liksom reda ut den här ytterst pinsamma situationen med det här nya paret som vi så gärna vill se här i vår församling? Jag tror att vi som de goda kristna vi är, eller åtminstone försöker vara, skulle vilja vara, liksom går dit och får loss ungen ur den här mannens järngrepp och lämnar tillbaks den till den ömma moden som står där. Och så vänder vi oss till mannen, den gamle stöten, Och så säger vi med våra absolut mildaste, frommaste kristna röster så här. Men oj, Birger, kom. Jag följer med dig till sjukhuset. Jag tror det skulle ha blivit så. För ingen av oss har lagt märke till något speciellt med den här ungen när de kom in. Ingen har sett vad Birger eller Simeon har sett. Och då är det helt naturligt, ja, det är inte konstigt alls, att vi tror, när vi är helt säkra på att Birger eller Simeon hallucinerar. Och sånt hör hemma på sjukhus, inte i en kyrka, tycker vi i alla fall. Men tänk om det är så att det är vi som har varit blinda och Simeon som är klarsynt. Vi tror ju trots allt på att Gud åtminstone ibland ser oss, hör oss, tilltalar oss, vidrör oss, vill något med oss. Och när han gör det också så att säga, vill bli en del av den verkligheten som vi lever i. Men varför har vi då så svårt att ta till oss andra människors vittnesbörd om Gud? Vittnesbörd om möten med Gud som enskilda individer har haft. Handen på hjärtat, bröder och systrar. Vi ska ju vara ärliga, åtminstone inför Gud. Är vi inte ganska så skeptiska när andra kristna berättar om sånt där? Och ibland väldigt skeptiska. Vi mumlar visserligen instämmande, uppmuntrande ord. Det gör vi. Men vi undrar nog lite så här i våra stilla sinnen om den här personen inte övertolkar vad som händer. Eller det är lite önsketänkande det här. Eller i värsta fall att det är lite mycket damm på översta hyllan där hos den där människan. Förlåt. Ja. Men hur skulle vi kunna veta? Hur kan man veta om det vi hör en annan berätta om är ett vittnesbörd om ett verkligt Guds möte? Betänk nu då att vi är de som faktiskt tror att Gud finns. Och någon annan berättar om att Gud finns som funnits för den här människan. Vad är det som gör det svårt? Vad är det som gör att vi kan... Det är nästan omöjligt att skilja på om det här är ett riktigt gudsmöte. Eller om det är bara produkten av en överhettad hjärna. Liksom. Det är svårt. Ja, man skulle kunna säga att det är omöjligt i och för sig att göra det. Men... om vi tänker så här. Gud kommunicerar med oss genom sin ande. Ni vet den där heliga anden. Helige som vi säger ibland. Och anden blåser ju vart den vill, hur den vill och till vem den vill. Och jag tror ofta att den blåser till en människa i taget. In i en enskild människas liv och verklighet. Och för att det finns en mening med just den inblåsningen, så att säga. Att just den här personen behöver höra det. För att han eller hon ska göra någonting. Eller ska kunna klara av någonting. Kanske just för att Birger eller Simeon behöver se någonting, behöver berätta någonting och göra något. Och skulle det nu vara nonsens det vi får oss berättade, så gör det ju egentligen ingenting. Det är ju väldigt lite skada skedd. Men om det skulle vara sant då? Om det är sant? Ja, om det är sant, då smakar det sant också. Sanningen skapar en slags positiv oro i oss när vi hör den eller ser den. Och ande är sanning. och sanning smakar. Har ni hört den här formen en gång? Ja? Det är bättre att tro på en Gud som inte finns än att inte tro på en Gud som finns. Inte helt lätt, men jag kan ta det en gång till. Det är bättre att tro på en Gud som inte finns än att inte tro på en Gud som faktiskt finns. Någon gång för flera år sedan predikade jag om detta i den här kyrkan. Jag tycker det är en väldigt bra formel. Alltså att tro på någonting som inte finns, det är väl inte så bra. Men att avfärda, förlöjliga, kritisera en Gud som faktiskt finns, det vore ju helt förfärligt. Så att säga rent spelteoretiskt så gör vi bäst i att tro på Gud, vare sig Gud finns eller inte finns. Det är mycket bättre utfall på det än att inte tro på Gud, för han skulle ju mycket väl kunna finnas. Då går det illa för oss. Om man tillämpar samma former på de här vittnesbörden vi får och som vi får ta del av, ja, då är det så att säga bättre att tro på det som inte är sant kanske än att inte tro på det som faktiskt var sant. Är ni med mig? Bättre att tro på det som inte är sant än att avfärda det som faktiskt är sant om Gud. Och det här, det handlar ju om att tro på sanningen. Och det här Hanna kommer in i berättelsen. I många år, så länge jag varit kristen och har hört den här berättelsen, så har inte jag riktigt begripit vad Hanna gör där. Vad har hon med det här att göra? Tills det gick upp för mig nu när jag förberedde mig för den här predikan. Hennes roll är ju absolut nödvändig, speciellt ur ett författarperspektiv. Alltså, om inte Hanna hade varit där i synagogan, då hade ju alla i synagogan reagerat ungefär som jag beskrev att vi skulle reagera om det skedde här. Nej, men kom nu, Simeon, så följer vi med dig till sjukhuset. Det är ju vad som hade hänt. Men här i publiken, så att säga, bland dem i synagogan, fanns denna Hanna. Och genom att Hanna kunde direkt bekräfta Simeon, så blev Simeon inte tagen till akuten. Utan Simeon har blivit en självklar del i att vi som kristna tror att Jesus är Kristus. Och det är Hannas vittnesbörd om Simeons vittnesbörd som har gjort det möjligt. Ja, och tänker jag efter, så hur ofta har inte jag kunnat inta Hannas roll och inte gjort det? Jag hade kunnat vara den som hade stöttat, fört ut andra människors gudsupplevelser. Men jag har istället tagit på mig den tunga bördan, kanske ibland helt onödigt, av att försöka vara den som själv ska stå för sanningen i en gudsupplevelse. Att det har handlat om mina gudsupplevelser, att ni måste tro på mig. För annars är inte det här sant. Det är lättare och bättre många gånger att vara Hanna. Och Hanna blev ju så att säga drabbad av samma ande som Simeon. För det var ju ingenting med det här lilla barnet de bar in som gjorde att man såg på ungen att det var Gud. Det var inte ett självlysande barn som kom här. Det var inte någon barn som gjorde något konstigt. Det var ett helt vanligt barn. Men det som gjorde att Simeon såg någonting och som gjorde att Hanna kunde se, känna och verifiera vad Simeon såg, det är helig ande. Helig ande kom över dem där. Och helig ande kommer över oss med. Lite då och då skulle jag vilja säga. Om vi bara har ögon och öron och framförallt mod att se det med. Så låt oss nu be om att få bli tro, förlåt, att bli drabbade av helig ande. Som Symeon och som Hanna. För att anden och genom anden, det är så Gud blir synlig. Låt oss be.